Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille.
Jag heter Joel.
Och jag heter Johan.
I dagens avsnitt ska vi prata om Dune!
Dune!
Part 2. Eller del 2. Hur man nu vill säga. Allt är rätt. Innan vi börjar prata om Dune 2 så ska vi säga att vi finns på YouTube. Ni kan gå in och prenumerera på vår kanal.
Yes, yes. Kul att se, vi växer där och så. Varmt välkomna alla nya medlemmar och så. Kul att ha er här. Är det första gången ni tittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med alla era filmkompisar där ute och så. Och som alltid så är vi evigt tacksamma för vår fantastiska bas som gör det här för oss varje vecka, som delar och gillar och spread the word ut i etern. Så tack så mycket för att ni finns där ute.
Mm-hmm. Base.
Base.
Jag vet. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes.
Yes. Nice.
Snyggt.
Jävla nöjd med mig själv är jag.
Riktigt professionellt.
Amen.
Och det här avsnittet är ju filmat också.
Ja, men det är det.
Jajamensan.
Som vi ser, alla vinkar.
Yeah.
Anyway, och innan vi börjar den här podden ska vi ju säga ett stort grattis till Johan som fyller år idag.
Tack,
stort grattis
Johan, hur
känns det? Tack så hemskt mycket, det känns för jäkligt. Nej, det känns bra faktiskt. Åren går fort så är det, men det känns bra att sitta här idag och fira med er lite grann så här att börja och prata om en fantastisk film, så det är ett bra sätt att starta dagen på tycker jag.
Mycket bra. Och så har vi såklart vår allas bante på micken här och allting.
Kameran.
Precis, klippningen. And what ifs. Anyways, nog om det. Låt oss för guds skull börja prata om Dune, part 2. Mm. Tänkte Johan, du som är lite så här, du har ju läst böckerna och allting sånt. Så jag tänkte att take us away, good sir. Vad du
tyckte. Jajamensan, det känns ju väldigt kul att vara tillbaka och prata om del 2. Det är några år sedan som vi gjorde en podd om den första filmen och så den kan du också hitta på vår kanal om ni behöver våra tankar där. Dock med sämre teknik, men ni hör vad vi tycker förhoppningsvis ändå. Och vi har ju pratat om den här länge, när kommer del 2 och vi har ju sett fram emot det här och ni känner ju inte till storyn riktigt heller, så ni var riktigt så här taggade och så. Och sagt, jag har läst boken, jag har läst alla Frank Herberts böcker, så han har skrivit 6 böcker och så. Och sen så efter han gick bort så tog hans son Brian över och så vidare. Så det finns fler, men det finns egentligen bara 6 stycken som originalförfattaren har gjort här. Och denna filmen tar ju vid exakt där den första slutar faktiskt. Direkt så rakt in. Vi har ju Paul Atreides av Timothy Chalamet som i förra filmen. Som har ju ska försöka mer integrera i den här Fremen-kulturen, de här ökenfolket som lever på planeten Dune då, Arrakis. Den här kryddan, the spice finns, som är jätteviktigt för hela galaxens struktur, egentligen maktstruktur, för det används till hur mycket som helst. Ja.
Interstellar travel bland annat.
Så det är liksom värt en hel förmögenhet och så här. Va? Så vi får följa hans resa med det här Fremen-folket och sen samtidigt så har vi då the bad guys, ju de här Harkonnen. Eller Harkonnens, jag säger Harkonnens. Fast i David Lynch film så säger de Harkonnen och den fastnar den uttrycket hos mig. Men med den här under baronen Vladimir då spelad av Stellan Skarsgård såklart, som i förra filmen också som då försöker strama åt sitt grepp kring ökenplaneten och se till att den här spicen utvinns ännu mer. The spice must flow, så de säger. Så vi får ju definitivt en mer actionpackad film än förra. För det är mycket så här liksom Fremen-folket som slår tillbaka mot Harkonnens, deras spice-utvinning. Och det är också fokus på Fremen-samhället ganska mycket i den tycker jag. Deras religion och kultur och så, för vi går in ganska mycket på, vilket är coolt att se. Och det är också en film som tematiskt, utom att det är en krigsfilm, handlar mycket om religion och kontroll. Hur det kan liksom användas för att kontrollera människor. Och det är ju budskapet i Dune-böckerna är ju mycket det här varning. Att man ska liksom inte sätta en människa på en pedestal, alltså man ska liksom undvika det här dyrkandet av en människa, för det kan gå hur fel som helst och så, man ska få honom att tänka kring de här strukturerna, och det tycker jag den har gjort på ett väldigt snyggt sätt. Och så vad vi får är ju en fantastisk uppföljare och en fantastisk andra del. Det jag tycker den här var helt underbar, verkligen. Den är väldigt trogen, boken. Mm. De gör vissa ändringar mot slutet och så. Jag ska inte spara något om boken heller, för jag skulle verkligen rekommendera att man läser den. Men som skiljer sig lite grann och så, speciellt mot slutet till. Men annars väldigt trogen och så. Jag tycker den hade bättre alltså pacing än den första. Jag vet många kände att den första var lite seg och så här. Denna tycker jag har mer balans mellan story, karaktärer och actionen. Den vet när den behöver lite extra för att krydda till lite grann. Men, för att liksom få igång storyn igen. Men mycket välgjord. Vi har ju fantastiskt foto igen av Greg Fraser. Han fick ju Oscar för förra filmen. Otroligt vacker film att titta på. Och Hans Zimmer som gjorde musiken är ju tillbaks igen. Fantastisk soundtrack. Det är så mycket ljudbilden för mig vad June är. Det är de här pampiga vyerna. Det är den här musiken och ljudet där liksom hur det bygger upp atmosfären och det här alltså episka på något sätt. Jag tycker det är enastående och jag tycker det är härligt att se det ni vill nu kom tillbaka och fick liksom göra färdigt första boken där denna slutar och liksom styrde säkert igenom hela. Sen har jag lite små grejer jag kan kritisera, men det är mer mindre gripes egentligen. Jag bara njöt, tiden gick väldigt snabbt och så. Men vad tyckte ni? Ni kände ju inte till storyn hur det skulle gå här och så. Ja?
Nej, alltså Amazeballs, som man säger. Alltså Denis Villeneuve är ju alltså en fucking mästare på alltså visuell. Han är alltså en visuell regissör till tusen. Och det är sjukt kul. Och han har verkligen en egen röst när det kommer till det visuella liksom. Och det är få regissörer som har verkligen den alltså unika stämpeln som man bara, okej, det här är en Denis Villeneuve-film. Ja. Jag kan se det, jag kan höra det. Och jag kan liksom bara så här, yes. Mm.
Jag och Krille klagade på det efteråt. Alltså typ så här, varför har inte fler regissörer och mer så här unika röster? Alltså att de får verkligen så här komma fram. Och, men det är väl studiosarnas fel antagligen. Men det var skönt att säga att det finns fortfarande regissörer som har en, liksom, en vision. Mm. En liksom kreativ vision som de vill göra.
Verkligen. Nej, och vi bara störtdyker ännu mer i karaktärerna. Vi får lära känna Paul ännu mer och vi får då det här främmensamhället väldigt, väldigt bra utvecklat med sitt eget språk och liksom egen, du verkligen kände liksom, okej, det här är liksom ursprungsbefolkningen på den här planeten. De har sina liksom grejer. De har till och med uppdelat det liksom i vissa alltså läger inom sig själva också liksom.
Ja, absolut. Och det är lite nytt om du jämför med boken, men jag gillade den ändringen helt klart.
Okej, för det tyckte jag ändå var kul liksom, för det är ju ofta så alltså i ett samhälle att folk har ju olika beliefs och liksom så här, så det var kul. Och liksom alltså mind blowing, alltså bara bildspel och action, alltså det är liksom helt sanslöst snyggt. Och det jag älskar med Denis är liksom hur han verkligen jobbar med skalor liksom, alltså allting du ser, alltså han bara får alltså storleken i det och bara verkligen känna som få andra filmskapare lyckas med. Liksom när du ser de här små människorna mot de här enorma maskinerna och sånt. Det är bara så jävla coolt alltså.
Allting alltså visuellt sett när man liksom byter till en liksom wide shot liksom. Så, alltså alla de var liksom bara jag liksom kan pausa på alla wide shots i den här filmen och bara göra tavlor av dem så hade de kunnat vara där. Så pass visuellt enastående liksom. Jag tyckte också det här var en underbart bra film och som sagt det är en film som känns som en film alltså med alla sätt och det är jag väldigt glad för och det är en film man ska se på bio tycker jag rent för alltså det visuella och ljudmässigt och jag vill trycka på ljuddesign i den här filmen, alltså good lord vad bra ljuddesign det var i den här filmen, alltså du kände varenda liten liksom vibration, rörelse liksom till exempel som när folk rider på de här maskarna, alltså du känner hur kraftfullt det är och hur liksom varenda liten knök så bara liksom lyfter man nästan från sätet med dem liksom, även om alltså man inte gör bara med ljuddesignen och det är riktigt, riktigt coolt. Sen gillar jag också att man får följa, alltså det jag gillar med Denis sätt att berätta just Dune-berättelsen, det jag tror jag sa det först också, är att man spenderar ju väldigt länge med de karaktärerna man är vid. Alltså han klipper inte fram och tillbaka mellan de olika storylinen jätteofta. Utan man får liksom en stor chunk av Fremen-grejen och sen byter man till något annat och sen är man där ganska länge. Och sen, alltså, det går liksom inte fram och tillbaka så där jättefrantic. Liksom. Och det uppskattar jag väldigt mycket också. Och sen tyckte jag det var kul med de nya karaktärerna. Som sagt, vi har ju Florence Pugh som jag är ett stort fan av. Som då Emperors dotter.
Ja, Irulan. Precis.
Och sen så har vi ju Emperor himself, Christopher Walken.
Christopher Walken,
är väldigt rolig att se. Och sen har vi Austin Butler i en också väldigt spännande roll. Ja, det var lite så ovant att se han i en sån typ av roll. Jag har inte sett han i överdrivet mycket, men det jag har sett han i har varit väldigt annorlunda från...
Ja, här är en av skurkarna, Fade Rautha.
Precis.
Så, som är en karaktär som egentligen är med direkt i början på boken, men som den är väl nu sparad ju här till andra delen och så. Okay.
Ja, men jag tyckte det funkade bra. Och liksom, och sen då hur Pauls liksom resa som bara vanlig snubbe till den här Messiahen liksom var väldigt intressant att se. Så jag har också lite små gripes, men jag tänker att vi kan gå in på det lite senare liksom.
Yes.
Men fantastiskt bra och välgjord film på alla sätt och vis, och alltså topprekommendation verkligen.
Ja, men vad kul att höra. Alltså, för er som nu tittar på det här kanske första gången, vi spoilar ju aldrig någonting i början så här, nu är det en helt ny film och så, men om ni bara tänker, inte för hur vad som hände, vi ska inte avslöja någonting, men gick storyn ungefär som ni trodde att det skulle göra här i andra delen? Eller,
jag trodde kanske man skulle få se lite mer av vissa saker än vad man fick. Men sen så kände jag ju, eftersom, jag vet inte om det är en spoiler, så att det kommer en fortsättning. Alltså det blir ju antagligen, och då är det mer okej. Okay, liksom. Alltså så här, då tänker jag liksom att det är okej. Okay. Då är detta liksom mittenfilmen i den här trilogin liksom. Och då är det mer okej. Så att nej, jag
Nej, men den unfolds väldigt alltså, naturligt ändå, tycker jag. Så att det även, ja, där var vissa reveals som jag absolut inte såg.
Nej,
det är sant liksom. Så, men det är spoilers.
Så vi spoiler biten sen.
Men nej, så det är kul. Och bara de, alltså, karaktärer som var med lite grann i första då, Javier Bardems Stilgar, som får mycket större plats i tvåan. Jag tyckte han var helt underbart bra. Alltså,
och ja, man
såg hur kul han hade på inspelningen.
Alltså med honom där, jag måste lyfta en grej som jag känner, som jag kan ha lite kritik mot den, som jag hade mot den första också, att det är inte sådär jättemycket humor i det, och det gör att det blir lite kallt kanske, men sen samtidigt, alltså Dune-böckerna är gravallvarliga, det är inte ett enda skämt i hela boken, alltså så det passar ju, alltså så, the source material om man säger så, men jag märkte, precis som du säger, att Stilgar är rätt rolig i denna, här vi Bardem. Och det märkte man direkt, publiken började skratta så. Och direkt blir han en av våra favoritkaraktärer. För komedi är ju ett sätt att connecta med oss publiken. Och jag hade gärna haft lite mer. Det ska inte gå till överdrift. Jag tänker så mycket i Marvel-filmer och så, för då tappar du ju tonen helt. För det är väldigt specifikt, alltså ton i Dune-filmerna, stämning. Men lite mer för connection-skadan. För bara se vad som hände med Stilgar när han blev lite rolig och lite fanatisk och så här, och börjar följa Paul och så. Jag tänkte lite på den här Monty Python, den Life of Brian, när de börjar följa Brian som en messia och så här. Och John Cleese där, jo men det är en messia, jag vet, jag har följt några stycken. Så här, liksom. Jag tänkte lite på det, för det är som sagt, det är lite kritik mot det här, va? Att man ska vara väldigt försiktig med det här, profetier och så. Och vi har ju Rebecca Ferguson tillbaks igen och så. Återigen, Rebecca, lyssnar du? Du är jättevälkommen hit som gäst.
Get over here.
Yeah. Nej, men hur hon liksom manipulerar samhället kan man säga, i sitt syfte då för Paul att komma till makten och så. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Så det, vissa av de här delningarna som ni var inne på, alltså just med Fremen-folk, att vi har de som är lite yngre som kanske inte riktigt är inne på den profetier och religion, det är inte så. Och sen de lite äldre då som Stilgar, som är väldigt troende och så. Och jag tyckte det var väldigt intressant kontrast däremellan. Hur de yngre också sen bara rycks med i allting och så. Saker hamnar utanför folks kontroll, och det är också ett tema för kommande Dune-film eller böcker och så. Så att jag tyckte den här gjorde det på ett väldigt smart sätt som faktiskt inte är med i boken. Nice. Så att det var bra ändringar i den, tyckte jag.
Och folk som klagade på att Zendaya inte var med tillräckligt mycket i ettan kommer att bli glada här. Yes. Hon är med väldigt mycket i tvåan och gör ett sjukt bra jobb.
Ja, hon var jättebra.
Och som sagt, hon och Timothée har sjukt bra kemi mellan varandra. Och de, jag tycker de bygger upp deras förhållande på ett naturligt sätt också. Vi har pratat mycket om det här när folk bara snabbspolar igenom det. Folk pratar om dem istället för att man faktiskt visar när de bondar liksom.
Ja, precis.
Och det får vi ju se här när de bondar och sånt. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt bra.
Och där har vi också väldigt fin musik av Hans Zimmer, tycker jag, lite mer romantiskt.
Jag tycker faktiskt musiken i den här filmen är bättre än i ettan.
Jag
kände att det var mer...
Jag märkte mer i denna
filmen. Precis, musiken mer i denna än vad jag gjorde i första. Och jag tyckte att den hängde bättre ihop med liksom tonen och storyn i denna än vad jag tyckte i ettan. Så han har liksom utvecklats på ett bättre sätt här, tyckte jag. Så det var också kul att se och höra.
Såg ni Lejonkungen-referensen?
Du fick förklara den för mig.
Det får du förklara.
Men jag är 1000% säker på att det var en Lejonkung-referens. Okej, när de är i öknen och så kommer den här lilla ökenråttan nu. Alltså sättet den kommer upp på, hoppar upp och sen hoppar den. Den hoppar. Det är exakt samma, alltså vinkel och sätt som den musen hoppar i början på Lejonkungen innan Scars task kommer ner och boom, tar den. Helt 100.
My God.
Alltså, jag förväntade mig en tass komma in och ta musen.
En tecknade tass.
Så pass säker var jag på. Bara, det här är Lejonkungen reference. Alltså, hands down. Så jag kan ha fel, men jag har inte det. Men, alltså, det
intressant.
Så det tyckte jag var skitkul. Jag tyckte bara såhär, Lejonkungen.
Ja, ni hörde det här först.
Ja, men kolla efter det. Alltså, kolla på Lejonkungen och kolla på den sen.
Ja, men förstår vad du menar.
Det är coolt. 10 av 10 liksom. Eller?
Men sen tror jag fortfarande att de som hade problem med första filmen som inte gillade första filmen kommer nog inte gilla denna heller.
Nej, alltså du får i alla fall mer action. Tyckte du att den var seg? Men sen så, denna tar ju också sin tid i andra akten. Det gör den faktiskt. Så det är ändå lite tungt kan kännas. Jag kände det själv i andra akten att det var lite så. Men sen tror jag det har med att jag har läst boken. Alltså man vet vart det ska leda. Där liksom, va? Så att, men kanske ändå lite mer action. Jag har hört från dem faktiskt som har sett del 2 och uppskattar den mycket mer än först.
Och som sagt, ni har ju en väldigt så här, alltså, han är ju en arthouse director i en Hollywood regissörs kropp liksom. Och han tar ju sin tid och han gillar ju långsamma shots mycket som får billigt tala till publiken liksom. Och det, är man inte van vid det så kan man tycka det är lite så här. Kom igen.
Men det är nu som du sa, rent visuellt så är han nu lite på en annan nivå i denna.
Verkligen.
Bara vissa saker, vi får ta lite spoilerbiten som är bara, wow, det är riktigt snyggt gjort. Alltså, så här. Det är väldigt smart. Och jag gillar, vi är i den här fantastiska världen, men den liksom, sätter inte fokus på, liksom, oh, titta hur knäppt det här är. Utan det är mer liksom att, ja men så här, är det bara i den här världen? Och det är bara att allt känns mer naturligt. Och det är så häftigt, liksom, med all teknik och vad det är. Och, så. Och sen tycker jag också, som vi är inne på fotot, att det är coolt med, liksom, vi har Arrakis, det är de här varma ökenfärger och så här. Men sen ser vi på Harkonnens hemplanet, när Giddy Prime, och det är svartvitt och mörkt. Och så, alltså, det är så coolt att leka med det på det sättet. Tyckte jag var riktigt häftigt och så. Den väldigt... men det är precis som ni har varit inne på, att han är ju en autör. Liksom, den är, och det är så kul att se när de får möjligheterna på det här sättet. Alltså, det, för det är så sällsynt
idag. Ja, precis.
Idag.
Det är det.
Mycket bra.
För jag tänker om Michael Bay hade gjort denna, hur annorlunda det hade varit liksom.
Mer explosion.
Yes.
Och folk som blir filmade underifrån och så kommer och går runt och de bara, shit just got real.
Martin Lahr.
Mark Wahlberg hade spelat Paul, tror jag.
What do you mean? No.
What do you mean, Spice? What do you mean?
Dune-masken hade skjutit laser.
Gjort Transformers ljud och grejer så här. Nej, det var väldigt, väldigt helt enastående verkligen.
Alltså, verkligen. Helt. Så seriöst, gå och se den.
Ja, precis. Vi behöver par 3, så alla går och ser par 2 så att den tjänar in pengar. Precis. Så vi får par 3.
Ska det komma en 3?
Ja, det kommer nu. Han har skrivit manuset, för nu, dessa 2 filmerna är ju första boken och andra boken är Dune Messiah, och där var han nog nästan färdig med manuset.
Hans Zimmer har redan börjat skriva musik. Ja. Läste jag i morse.
Så att det kommer sig. säkert. Mm. Ska man tänka lite så framåt så är det dock en mycket mer så här bok om politisk intrig. Det är inte så mycket action i den boken. Så att, tycker man dessa filmerna var sega så får vi nog skriva in lite mer action i tredje.
Det kanske han gör då, eftersom de ändå
jag tror nästan lite
det. Mot det också.
Men
det,
bara hur det slutar liksom, så kan man ju ändå tänka sig.
Kanske, ja, så att jag drar ändå frihet i det och så. Och det är liksom kortare boken än den första och så va. Men vi får se, vi får se.
Mm. Jag tycker att vi pratar lite spoilers.
Ja,
ja men det gör vi. Spoilervarning.
Spoilers.
Ja, eller where to begin.
Ah, jinx!
Ja, du kan jag snacka med. Fint.
Nej, men... Ja.
Men börja med någon gripe. Nu har vi gushat över den mycket.
Okej, jag kan börja med en liten gripe. Mm. Jag tyckte ändå att slutet kändes lite rushed. Speciellt alltså själva slutstriden som de hade byggt upp väldigt, väldigt mycket till.
Yes.
Var över på en... Alltså, två röda liksom. Mm. Så var det över. Vi fick liksom en shot med när arméerna springer med, mot varandra. Slagits och sen...
Jag tyckte också det var lite så här klent av, alltså sen det som du säger Johan, det har ju varit action i filmen men inte på liksom den skalan som filmen hade byggt upp till
nej.
Och sen, och det, just klippningen där kändes också lite skum för det kändes som att alltså var man befann sig i världen blev oklart halvvägs in i slaget tyckte jag. Mm. Det var liksom klart när de attackerade där med där The Emperor var liksom, och typ så här. Men sen när de klipper till nattscenen då var det liksom lite så här, var är vi nu någonstans? och det kändes som att man hade missat en massa grejer för sen helt plötsligt var de själva där och alla andra var typ borta. Jag liksom bara så här, det känns som att vi har klippt bort typ 5 scener som ledde upp till den här scenen.
Nej, men jag håller med. Jag tyckte också, jag hade gärna sett mer av slaget. Det är väldigt kort i boken också, ska jag säga. Boken är också mycket mer fokus på karaktärer och dialog. Mm. Samma som i första filmen när Harkonnens dödar då, alla på Arrakis och så här. Det bara beskrivs jättesnabbt. Det har redan hänt i ett kapitel, va? Nej, men så att jag håller med. Och sen tyvärr faller denna in i kategorin också. Har du sett trailern så har du sett hela slaget. För jag tror till och med de visar alla stora shots från slaget i trailern.
Jag tittade inte.
Nej, och bra det gjort, bra. För det är jättesynd, för jag hade hoppats på ännu mer. Jag tänkte, vi ser lite där i trailern, men det är ju säkert mer i filmen, men det var faktiskt inte så mycket mer. Så jag tycker också det bygger upp länge, länge, för vi är ändå inne på 2 filmer här, liksom, och då måste du gotta in dig lite mer i slaget. Jag tänker lite på Peter Jackson här, jag tänker lite på både Two Towers och Return to King. Du måste ge slagen det här utrymmet på något sätt, du får det här spektaklet. Och sen som vi diskuterade lite innan du jobbade, tyckte jag också att skurkarna kändes lite mer inkompetenta i denna filmen. Alltså de gjorde rätt många missar och det är rätt dåligt för dem och så här. Och du måste ha ett större motstånd. Det måste gå lite sämre för de goda och sen så får vi den här yes, nu pushar vi, nu har vi segern. Liksom. Det kändes som det är rätt smärtfritt fram sen mot. Och vi får lite konstig dialog tycker jag också där. Liksom hur de börjar använda vissa vapen när de ska spränga det här Fremen, den här siegen där de bor, deras stad liksom. Så har vi baronen där då och så han fejpar. Oh, du använder artilleri, vad smart. Ja, men det kunde du väl gjort innan. Nej. Alltså det är ett lite konstigt sätt att visa strategi på och så. Va? Så att det gick lite snabbt, det håller jag med om. Och så. Sen får vi se lite grejer som vi inte får lite innan. Vi har ju Gurney Halleck tillbaka här, Josh Brolin och så. Och vi får ju till och med en scen där han sitter och spelar på sin sån bandit-set. Och det är ju ett sånt instrument som är med i hela boken. Jag vet att alla fans är till underbara glada när han sitter och spelar på sitt instrument där. Men att han får sin hämnd mot Rabban. Och det får han inte i boken, utan man bara nämnde att Rabban dör under slaget. Liksom, va? Så att jag gillar ändå att de fick lite mer person. Men även den fighten var över på 2
precis,
sekunder.
Exakt. Jag hade också liksom,
att det skulle vara mycket mer längre. Kämpa. Liksom, så här. Det var rätt snabba lösningar mot slutet till. Det är det. Och det har på sätt många boken. Många av de andra Dune-böckerna också. Liksom, du bygger upp jättemycket och sen så bara löser sig ganska snabbt på slutet vissa saker. Och så så att, det kunde man kanske justerat lite i manus och innehåll.
Ja.
För det är väl just alltså, kanske just, alltså story beatsen som ändå kändes lite familiar. Alltså jag tänkte själv på Avatar några gånger. Alltså just det här, du har Paul då som ska infiltrera en främmande kultur och lära sig deras ways. Och sen så kommer the bad guys och förstör deras heliga hem, precis som liksom så här. Och sen rallyar då den här människan
och
blir en ledare för dem, och sen så blir det ett slag liksom. Så att just det kändes väldigt familiar ändå liksom, storyn, och det var väl kanske det som kändes det svagaste, men alltså det visuella och skådespeleriet och allting sånt lyfter ändå den storyn till en helt annan nivå än till exempel Avatar. Så att jag tycker ändå, jag kan ändå förlåta det ändå liksom, jag typ bara säger, men det, that's fine liksom.
Sen tycker jag skillnaden, för jag förstår precis hur du menar, skillnaden tycker jag också att de gör Paul, att han först, han, jag är liksom ingen messia, det är, ni sätter inte mig på den här pedestalen och liksom allt så här, medan alla säger att han ska utnyttja det och så här, men så dricker han ju också den här livets vatten, och sen blir han ju ändrad, alltså han, det är lite mer, jag fick lite Anakin-vibbar där, när han går med kåpan över och lite mörka och så här. Så att han, Paul är ju inte det här liksom helgonet kanske som karaktär. Alltså han är väl en god människa som fattar många svåra beslut och så. Men han framstår inte som den här heliga hjälten i slutet, tycker jag. Så där tycker jag vi får en skillnad jämfört med vad kanske är vanliga, som du sa, med Avatar och så. Liksom, att det är verkligen gott mot ont. Liksom. Att Paul är, han, ja, det är det här att han tvingas in, och som man säger till Gurney där, liksom, att han är rädd för att han kommer få kontroll över allting liksom, och vad det här kommer leda till och så. Och precis som ni sa, alltså boken i sig sätter inte upp det på samma sätt som denna gör inför nästa bok liksom, utan den är mycket mer avslutande liksom, nu blir Paul kejsaren liksom och så va. Men här får vi in, alltså då ifrån Dune Messiah liksom, med att nu börjar det hela kriget, nu lyfter skeppen och nu är det igång och så här, och Paul liksom, nu ska vi ta alla till paradiset och
det,
så här,
det var det, ja, det känns som jag fick att okej, i trean så kommer det bara vara typ all out war typ hela tiden, alltså just
mot alla de andra stora husen
precis,
och det får vi se hur mycket de visar, för att om vi egentligen ska gå efter böckerna, så andra, jag tror det är 12 år senare som andra boken utspelar sig och så. Och som sagt, bok 1 har ju tidshopp också som de undvek i denna och så, och vi har ju Pauls syster som Ferguson bär på här liksom, men hon, i boken föds hon och är en karaktär i slutet, för det har alltså tidshopp framåt, så det är en rätt stor ändring, och det spelar också in i slutet och så. David Lynch-versionen har det där tidshoppet, och det är totalt kaos allting. men som sagt, lite sådana små ändringar och så, men det är också det att skådespelare ska bli äldre, hur gör man det? Recastar du lite som i House of the Dragon eller vad gör du? Så att
Anya Taylor-Joy spelade henne i filmen
ja,
också.
Precis, så, i 10 sekunder
också, skådespelare som jag tycker om.
Kan man kolla på den utan att bli spoilad, Lynch-versionen, nu när man har sett
det är okej.
För jag har som sagt
jag har också väntat med att säga den till
den ska vi ju podda om också för den delen en dag. Jo, men det kan man, för den är också mycket self-contained, alltså för den här storyn, och det är, det kan vara rolig kontrast att se jämfört med denna, kan jag känna. Nej, men som sagt, så lite sådana ändringar från boken är det också, helt klart.
Måste bara prata mer om den här Harkonnen-planeten. Alltså jag tyckte det var så jävla coolt. Alltså bara just också, inte bara för att så här, nu gör Denis liksom en scen i svart och vitt här, utan det är faktiskt för att de har en svart sol. Hur jävla coolt är inte det liksom? Och bara att det är så det ser ut.
Ja, de är ju sminkade så vitt så det blir typ svart. Ja. Jag tror inte egentligen att det är alltså filmat som svart, utan det är bara att färgskalorna är så extrema så det framgår som svartvitt. För man ser ju sen när Austin Butler tar av sig det här sminket och då är det ju inte svart och liksom. Så jag tror liksom bara att färgskalorna är så extrema att det uppfattas som svartvitt, och det är sjukt häftigt liksom.
Och de fyrverkerierna som var som såhär, alltså typ färgblobbar liksom. Alltså såhär, det här är liksom, det här är art. Fan awesome, ja men det är det fan med alltså, det är art, alltså det är riktigt coolt.
Men det var kul att se han Butler, som du sa, i en annan roll också. Jag har bara sett han i Elvis, och så är han med i den här nya serien om andra världskriget med flyg, de här som är på HBO, men han fixar det väldigt bra att spela Fade också. I David Lynch version så är det Sting som spelar honom. Också är väldigt intressant.
Jag ser fram emot att kolla för
den. Ja, den är fantastisk på helt andra sätt. Men, nej, men jag tyckte ändå att de byggde upp han bra med den tiden. För det som ni var inne på också, att de tar lång tid på den här Giddy Prime-planeten liksom. Och vi verkligen kommer in där. Och vi har också Lea Seydoux i en liten roll där också som kommer in, som också är lite för storyn och sådär. För det är ju de här Bene Gesserit som är med de första, de här som styr väldigt mycket av politiken och makten och avlar fram genom genetik och så vidare. Och vi fick ju första kriget rätt bra förklarat, tyckte jag, liksom, att de här Atreides blev en avvikelse och de började liksom mer med hjärta styra och så här, och det ville de inte ha. Liksom. Mm. Alltså, vi får ju grunden till hur allt börjar så också, tycker jag. Och sen tycker jag det varit kul om Christopher Walken hade fått lite mer att göra i den. Och ja, jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur hotfull han kändes egentligen. Men det är ju ändå kul att se Christopher Walken i en sån roll. Liksom, han är ändå 8-årsåldern nu. Och, så.
Och där fick vi ju alltså, den här stora twisten, får man väl ändå säga, som jag ändå inte såg coming. Det var, är ju då att de faktiskt, alltså The Atreides är släkt med The Harkonnen.
Yes, precis, precis.
För att Jessica då är dotter till baronen, eller?
Ja. Precis. Precis. Jag kommer inte ihåg, för det får du inte reda på i första boken. Vet. Jag vet inte om det är andra eller tredje du får det, men för det får också konsekvenser längre fram och så. Men det, jag tyckte ändå det var bra att få in det här, liksom få lite perspektiv på det. Jag gillar den korta klippet bara med när hon var född, Jessica, och så bara äckliga Stellan Skarsgård. Liksom så här. Han spelar ju väldigt bra i den här sminket alltihopa, den här baronen och så. Va? Jo, nej. Vi får lite mer som du inte får i boken.
Det som jag kan sakna, alltså, eller jag vet inte, kanske inte om jag har fått det, jag bara är så här stupid, men alltså liksom att alltså jag hade velat ha lite motivationer varför saker och ting händer i böckerna, till exempel det här med att liksom varför gav ens The Emperor liksom order om att utplåna Atreides liksom, och varför sätta dem på Arrakis bara för att sen plåna ut dem och sen, och vad är liksom hela grejen med, alltså varför ta in Harkonnens i Atreides hus. Alltså, liksom så här, jag hade velat ha lite så här, why? Why?
Nej, alltså, nu får du så mycket mer förklarat än att det är en, alltså en, liksom en fälla på det sättet att nu får du det där ansvaret att din garden är nere på ett annat sätt kanske och så, va?
Jo, men jag bara tänker så här, för att The Harkonnen styrde ju Arrakis innan. Så jag ser liksom inte poängen för The Emperor att liksom ta bort dem, sätta in Atreides, sen förråda Atreides, sen sätta in Harkonnens igen. Alltså liksom typ såhär, liksom, det ser bara ut som att... liksom,
too many steps.
Ja, men lite här, liksom, du hade bara kunnat ha det som du hade från början, och så hade du nått det som du ville med allting, så hade du slippit såhär backstabba två hus. Alltså, jag vet inte. För mig är motivationen bakom varför saker och ting händer, jag hade velat ha det lite mer utförligt förklarat och lite mer tanke bakom det. För det känns väldigt så här att nu det händer bara för att det ska hända liksom. För att sätta igång story.
Fast The Emperor sa väl ändå liksom lite så här att alltså, House Atreides, alltså, hade, det blev för mäktigare, och att han ledaren då, vet han, alltså att han är liksom för snäll, för weak, alltså han styr med hjärtat istället för med huvudet liksom, och att då det huset alltså upprörde balansen som han, The Emperor, ville ha liksom i sitt universum liksom. Och det var därför they gotta go liksom. Sen så kanske han gjorde en alldeles för elaborate plan för att ta ut dem istället bara för att möta på sin egen
typisk bad guy move
på sin egen hemplanet liksom, och bara invadera och döda dem liksom. Så gjorde han hela den här spelet liksom. Men jag tror ändå att det, alltså, han sa liksom ändå det, och det
här, ja, jag tror, alltså, det var så länge sedan jag läste boken, men jag tänker också att det måste vara lättare att göra det när du kommer, alltså familjen flyttar till Arrakis och så här, det är nytt för dem alltihopa, de är inte familjära med det som är på sin hemplanet och så här, liksom de är mer utsatta där, och på det sättet måste det vara lättare att döda allihopa i det läget än att inta deras planet till exempel. Alltså det måste vara en bättre situation så, om du nu vill göra det, va? Men alltså, det är väl lite så som de säger i böckerna, och det är planer inuti planer och, men sen så är det nog lite så ibland också. Är det här genomtänkt egentligen?
Det är lite så här James Bond-skor.
Ja, eller hur? Twirl and mustache skulle han ha tjejsan upp. Sitta så här lite.
Men, som sagt, men det är sånt man, jag bara tänker på liksom, så här, men det får man väl bara acceptera att det är så. Men ja.
Alltså rent storymässigt så blev du ju chockad också av att de blev utplånade på det sättet.
Ja, så att, absolut. Nej, men det var jag älskade den fight, den scenen när de ska sluta den här stora maskinen i öknen, när de använder benen som skydd och springa där runt här,
så här,
det var typ nästan en av mina alltså favorit action scener i filmen, alltså även om man får det här stora i slutet, så tyckte jag nästan var mer så här på mer intim nivå. Väldigt clever use of surrounding och maskinen och liksom så här bra explosion. Han gör bra explosioner, det
ja,
vill nu.
Ja, men det är en av mina favoritscener, kanske min favorit faktiskt, var när Paul skulle rida på en stor sån mask första gången, liksom att den kommer och den är jättestor då när de kallar på den. Jag tyckte det var så snyggt hur den liksom drog sig igenom ett sanddyn och på det sättet så hoppar han ner på den. Och där fick man ju verkligen känslan av hur det måste vara att rida på en sån gigantisk varelse. Och det tyckte jag var så snyggt. Ja, vinner på ljudbild och allt. Ja. Alltså man bara, wow, här är det verkligen känsla. Alltså, så detta var, jag tror nästan det var min favorit. Ja. Faktiskt, alltså det verkligen transporteras dit, ja, liksom, så riktigt kul. Men jag håller med om att det var riktigt häftigt. Alla de när de gick sig på de här harvesterna som skulle ta spicen var riktigt häftigt faktiskt.
Även första actionscenen var riktigt cool.
Ja, med prickskyttarna
och så. Precis, var riktigt häftigt också liksom. Ja. Det började riktigt starkt. Mm. Och liksom så det, ja.
Det var... Jag tyckte jag var så snyggt genomgående från det här stora och från action till liksom det här nu att hon Jessica är gravid och vi ser hur fostret alltså, blir äldre, alltså mognar och sova. Och det var såna snygga shots. Det var... Alltså, det var verkligen som kamera in i... Alltså, det var så snyggt gjort, verkligen. Alltså, sen när den här livets vatten kommer in där och vad det får konsekvenser sen i framtiden och så. Och jag gillar ändå hur Ferguson spelar det, liksom att hon blir lite av en skurk här. Liksom, att hon... blir helt besatt av den här liksom religionen, och, eller utnyttjar den i alla fall liksom, på det sätt som hon vill förstyra Paul och framtiden där och så, va? Men att det krockar lite mot hur hon var i förra filmen. Jag tycker det var coolt att hon har, för det är också nytt jämfört med boken. Och det, så jag gillar sådana grejer att de hade ändrat och gjort det lite mer komplext mellan dem på det sättet.
Jag gillar också bara hur hon pratade med sitt foster, alltså precis, och liksom alla runt omkring bara liksom vad gör du liksom, och hon bara liksom, oh, quiet. Jag tyckte hon var riktigt bra här också faktiskt. Mm. Och det tog karaktären i en intressant riktning.
Ja, liksom. Ja precis. Nej, för boken är mindre komplicerad av vad man säger. Och jag gillar hur de gjorde ändringarna här. Och sen tycker jag bara att Timothy Chalamet spelade väldigt bra från att vara ny i det här Fremen, alltså samhället, till hur han utvecklas som krigare, kommer in mer för dem. Och liksom sen blir den här Messiah, hur han spelar det när han själv köper det i princip. Liksom, och long live the fighters, där kända liksom, han ropade innan slaget och alla bara liksom så här, va? Alltså jag köpte hela hans karaktärsutveckling där. Jag tyckte det var riktigt snyggt gjort, alltså,
det. Ja, det var coolt.
Och som sagt, det går emot lite den här, för det är så många säger, som kanske inte är så insatta i Dune, framförallt från USA och så, liksom, att det är den här hjälten Paul, liksom, precis som Luke Skywalker och så, bara, nej, det är lite mer Anakin vi är inne på här faktiskt, alltså så, va? Och som vi får se sen längre fram i de andra, va? Men de spelade bra och de betonade det på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade räknat med. Så jag gillar, vi får liksom lite antydningar till vad som komma skall mer än vad du får i boken, och det tyckte jag var häftigt.
Och sen Deras karaktär, alltså, ja, hon går ju sin egen väg i slutet. Liksom. Hon är ju hela tiden starkt emot det här. Liksom.
Ja, och det är också nytt i filmen jämfört med boken. Jag gillar att hon faktiskt satte Paul på plats lite grann och var lite motpol där. Att hon är ändå, tror ändå på sina värderingar mer, liksom, att det blir mer konflikt mellan dem och så. Det gillar jag verkligen. Alltså, det är lite mer djup till karaktären här. Jag gillar det.
Nej, som sagt, jag är större taggad för en trea.
Så
jag också, absolut.
Det lär väl dyka upp.
Verkligen ha en fortsättning. Mm. Sen tänkte jag så här, det är bara en liten rolig grej också. Om de nu hittade 97 warheads, de här...
Atombomberna.
Varför använder de bara ett? Nu tar de i slutet. Om de ville liksom förinta dem, varför inte smälla av typ tre?
Nej, men det är väl avskräckningssyfte. Det är så, tar de ju ner väggen där i den här kratern så de kan komma in med alla maskarna och så. Och sen så ville de ju ta kejsaren levande också. Okay, alltså var en annan situation, liksom, var en annan maktposition.
För jag tänkte om de bara ville så här wipe them out, så hade de ju bara så här...
Ja, men absolut. Nej, det är ju det att behålla, alltså att ändå, det blir ju en duell mellan Paul och Fader som jag verkligen gillar.
Mm.
Och jag gillar att Paul vinner på det sättet som du ser med, när han i första filmen fightas med han Gurney Halleck. Mm. Liksom. Han gör ju en miss där liksom, och det är den han utnyttjar här i den fighten, och det tyckte jag var snyggt. Nice. Så att det, jag gillar att den var rätt rå och brutal, och Paul får lite stryk där. Det ska inte gå för lätt heller liksom. Så det var snyggt, det var bara snygg shot när de står där och vi har ljuset utanför fönstret och så här innan när de börjar fightas och så här. Nej, men, så det handlar ju om det liksom, att ändå kejsaren ska knäböja där, och han, Christopher Walken hade gärna fått dra ut på det lite mer, att han, det hade tagit mer emot honom att göra det och så när Shaddam, de nämner faktiskt aldrig han med namn, men det, ja, Shaddam.
Precis.
Måste bara nämna en liten så här Star Trek grej då, eftersom Star Trek. James, han som han då dödar. När jag såg Dune 1 så hade jag,
precis, jag hade sett
Star Trek
Strange New Worlds.
Strange New Worlds. Och det är ju Dr. Mbenga i den serien. Och det tyckte jag var fantastiskt kul när jag såg tvåan. Nu jag bara...
Fantastiskt jävla skådespelare. Alltså.
Riktigt, riktigt bra. Ja. Kolla in Star Trek, Strange Worlds. Och hela Star Trek för en del också. It will change your life.
Do it.
Ja, men det är coolt. James får en större roll här i filmerna också. Mm. Alltså just att han blir som en närvaro på ett sätt. Det är också coolt. Sen tänkte jag faktiskt på en helt annan David Lynch-referens. Jag har ingen aning om det egentligen. Men vi får ju ändå det här när Paul dödar baronen och så. Och det är, jag ska inte spoila boken, men det är skillnad i boken och filmen. Men sen så dumpar de han ut i öknen då. Vi ser de här myrorna som kravlar på honom. Och så ser de klättra in i örat på honom. Så. Och då tänker jag på Blue Velvet som börjar med ett öra med massa myror. Liksom. Jag vet inte om det var en David Lynch-referens där. Men det var en snygg, snygg inzoomning där. Och jag bara älskar sånt kort klipp. Ja, liksom, att vi ser ju någon ligga där. Liksom.
Jag var överraskad att de dog. Alltså typ i denna filmen faktiskt. Jag förväntade mig inte riktigt att de skulle försvinna. Alltså varken Batista eller Skarsgård, att de skulle liksom...
Ja, alla de tre och Faye också.
Ja, ja, precis. Så att, ja. Men ja, jag vet ju inte var det går som sagt.
Precis.
Men det överraskade mig också.
I'm here for it.
Ja, ja, absolut. Bring on more Dune for the people.
Dune!
Yes, the spice must flow.
Yes.
Ja. Mycket bra.
Mycket bra.
Mycket bra.
Mycket, mycket bra. Trevligt, trevligt.
Tyckte ni den var bättre än den första?
Ja. Överlag så tyckte jag det. Sen så var där element i första som jag ändå tycker som jag gillar över tvåan. Men ändå.
Jag skulle nog också säga att jag tycker de kompletterar varandra väldigt väl. Mm. Där är grejer med ettan som jag gillar mer, där är grejer med tvåan som jag gillar mer. Så att jag, men de är ju som en enhet.
Liksom. Perfekt som en enhet,
Precis, så att det, ja.
Ja, så fram emot Dune-kvällar sen när man har både ettan och tvåan och bara köra sånt maraton.
Ja. Okay.
Som sagt, jag är bara, alltså, att vi fick ens tvåan, för det var inte säkert när ettan kom.
Nej,
som den ändå inte spelade in, alltså, våldsamt mycket pengar. Och bara som det ser ut nu så går det ju mycket, mycket bättre för tvåan.
Mm.
Vilket är väldigt positivt.
Och den får ju sjukt bra, alltså den ligger på typ 9 på IMDb. Redan nu med... Den får högt.
Ja, för det var ju ändå där vid pandemin och det var väl många som såg ettan på streaming kanske och så här, så nu har intresset växt liksom. Så det är kul, det är kul och går bra. Ja, nej, men det är väl nästan givet, vi får trean, känns det som. Och jag hoppas bara att den nu vill fortsätta, för det känns som det är mycket hans touch som gör det vad det är också. Va? Och, snälla, byt inte ut.
Nej,
ingen Michael Bay,
nej,
snälla.
Nej,
eller så, va? Han får gärna fortsätta.
Ja, men absolut. All right, gents. Då frågar jag om vi har något mer att tillägga om Dune Part 2.
Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det.
Right, då säger vi att ni har lyssnat på Filmsnacket, Rille.
Jag heter Johan.
Och jag heter Johan.
Vi hörs en annan gång. Tja, tja!
Tja!